Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska radion.
Idag, mina damer och herrar, idag kan inte ens Gudrun Schyman från Feministiskt initiativ klaga på RLM. För idag så finner ni 50% män och 50% kvinnor i programmet. Två män och två kvinnor. En man har ni här vid namn Länsman och en annan har vi där vid namn Konrad. Välkommen.
Tack så mycket, Länsman. Varsågod. Här igen.
Ja, och på den kvinnliga sidan så bjuder vi först på journalisten Ingrid Karlqvist. Välkommen, Ingrid.
Tacka.
Men nu är det ju så att Ingrid, hon kommer ju inte ensam till det här programmet idag. Idag så bjuder vi på RLM på något ovanligt. Två journalister med huvudet på skaft på ett och samma ställe. Det, gott folk, det är sällsynt i dessa tider då vänstervindar blåser kallt genom redaktionerna och Sverige. Jag tänkte börja med att vi ska i det här programmet då först rikta fokus på den nya gästen då självfallet. Och sen ska vi köra en liten kort uppdatering kring vad som sker med Dan Park. Och sen ska vi ta och snacka lite aktuella ämnen. Men med oss idag har vi då en journalist med 15 års erfarenhet från stora dagstidningar i Sverige. Och sida vid sida har hon arbetat tillsammans med Ingrid under alla dessa år. Och för Ingrid var det självklart att Maria skulle följa med och arbeta som reporter på Dispatch International. Så Ingrid, säg mig, vilka egenskaper har Maria som du tycker är värdefulla som journalist?
Ja, Maria, hon är ju precis det som en reporter ska vara. Hon är duktig, hon är både duktig på att researcha och på att skriva. Hon är en god stilist, hon är noggrann och hon är modig. Och det är precis sådana egenskaper som jag sätter högt hos en journalist.
Mm, och med det så tar vi och välkomnar Maria till hennes, ja, vad ska vi säga, debut här då på RLM. Varmt välkommen ska du vara.
Tusen tack, Länsman, och tack Ingrid. Det var ju verkligen värmande ord.
Jag tänkte just fråga dig om du känner igen dig i hennes beskrivning.
Givetvis.
Du gör det, vad bra. Det är inget fel på självförtroende då, alla.
Nej, men det är jättekul att höra naturligtvis. Sen är man kanske alltid lite mer självkritisk själv, men... Det är ju roligt att den personen som har varit min chef i så många år tycker så. Mm.
Men om du skulle beskriva Ingrid då, hur skulle det låta?
Ja, hon är ju i sin tur en väldigt duktig chef av den anledningen att lite samma som hon sa mig, att hon är modig. Hon behöver aldrig vara auktoritär, hon behöver aldrig höja rösten och vara... skrika och gapa och köra med de anställda, utan hon styr med fast hand, men utan att någon är rädd för henne eller tycker att hon är otrevlig eller obehaglig eller så. Hon har en naturlig ledaregenskap och det är väldigt viktigt. Sen är hon givetvis också själv en väldigt duktig journalist. Hon kan ju jobbet, men det viktiga som chef är, jag har ju tyvärr varit med om under mina många år i mediebranschen, att många duktiga reportrar har befordrats och blivit chefer, vilket som inte alls har passat dem. Därför att just det att man är duktig reporter behöver ju inte alls betyda att man har chefsegenskaper, men Ingrid har verkligen det, så att... Mm. Det är ett nöje att arbeta för henne.
Ja, men det var väl trevligt med ett helt gäng värmande ord så här i början på programmet. Men jag tänkte att vi skulle börja gå in och börja ställa lite frågor nu till Maria. Och först och främst då, att jobba på en tidning som Dispatch International, kan man väl inte egentligen säga att de tar dig in i de finare rummen där man finner skattkister uppradade längs väggarna direkt. Kan du berätta då varför du valde att bli reporter på Dispatch trots det här då?
Alltså jag hade ju kommit till en punkt i min karriär där jag kände att det måste hända något radikalt, därför att jag hade hoppat runt mellan olika stora nyhetsredaktioner. Jag hade jobbat på Aftonbladet, jag hade jobbat på TT, jag hade jobbat på Metro och så vidare, och fick aldrig fast jobb någonstans, för det får man inte i våran bransch, utan alltså det finns en liten grupp vikarier som skickas runt mellan de här olika stora redaktionerna. Och efter, när man då börjar närma sig LAS-gränsen, så åker man ut och så får man jobba någon annanstans. Och det är så det funkar i vår bransch. Och det blev ju väldigt tröttsamt efter 15 år nästan, eller 12 eller 13 år vad det nu var då, av det här runtflackandet mellan olika redaktioner. Och man kände att man var nästan som en livegen träl som de kunde behandla hur som helst. Det var den ena grejen, att jag kände att hur som helst får det räcka med det här nu. Och den andra grejen var att jag kände att det jag höll på med var inte ärligt. Vi berättade inte, vi beskrev inte verkligheten på ett schysst sätt. Och det gnagde i mig. Jag mådde inte bra av det. Jag hade ständigt lite dåligt samvete och kände att det var inte det här jag blev journalist för. Mm. Att dölja saker. Jag blev journalist för att berätta saker. Mm. Oavsett hur obehagliga de här sakerna än må vara, så jag är inte satt här för att liksom kratta manegen för Fredrik Reinfeldt eller vem det kan vara, utan jag ska säga som det är, även om det innebär att beskriva problem som är väldigt svåra och som folk helst inte vill höra talas om.
Men det är det jag tänkte komma in på då också, just där att jag misstänkte ju det när du nämnde att du hade jobbat på Aftonbladet till exempel, så att det var inte direkt så att du kanske fick säga helt och fullt eller kanske till och med långt ifrån vad du känner och tycker och så vidare. Men när du började på Dispatch då blev det väl antagligen en helt annan sak och du faktiskt fick säga vad du tyckte och tänkte, och hur kändes det?
Det var ju en fantastisk befrielse att känna att nu jag kan verkligen göra precis vad jag vill. Nu Ingrid ger mig fria händer att komma med egna nyhetsidéer och reportageidéer. Jag får göra det jag själv tycker är viktigt och intressant. Det var ju jättekul naturligtvis. Mm. I inledningsskedet.
Men Maria, det här, var det så att man fick uttryckligen höra vad man fick och inte fick skriva om? Eller var det här någonting som mest insinuerades mellan raderna, om man säger så? Hur funkade det?
Jag har uttryckligen fått höra att vi nämner inte människors etnicitet, även i fall där det är relevant.
Men och hur andra kollegor, pratade man om det här? Alltså, uttryckte man missnöje vid fikarasterna? Eller?
Nej, inte alls. Det var bara så det var. Mm. Mm. Det var för folks eget bästa. Det var för att inte gynna främlingsfientliga krafter. Just.
Men det är en så här att en liten skånsk eller numera dansk fågel viskade i mitt öra. Och hon berättade att du gick in i den här berömda väggen. Vad var det som hände?
Ja, det som hände var ju efter ett tag på Dispatch, så i början när vi var ganska relativt okända så gick det hyfsat att få folk att ställa upp på intervjuer, för de visste helt enkelt inte vilka vi var. Men sen efterhand som vår ökändhet, eller vad man ska säga, ökade, så blev det ju svårare och svårare att få folk att ställa upp. Det var även så att de som ställde upp i vissa fall råkade illa ut. Vilket var en väldigt obehaglig känsla. Man intervjuade folk som sen fick en massa skit på Twitter och en massa hatmail och sådär. Så att man kände att man var tvungen att informera folk om du ställer upp för oss så kommer du nog att få mycket skäll för det. Och sen var det också så att det var många man ringde upp som var rent förtvivlat oförskämda och otrevliga och rent av hatiska och aggressiva. Och det blir väldigt jobbigt att på en daglig basis ha den klumpen i magen att den här personen ska ringa upp nu och kommer han eller hon skälla ut mig och kalla mig fascist och rasist och skrika på mig i luren. Alltså det hände ju, även på Aftonbladet så hände det att folk blev förbannade när man ringde upp för att de hatade Aftonbladet och slängde luren i örat på en. Men det var liksom inte samma sak, för här var det personangrepp direkt. Det var antydningar om att man var en fruktansvärt ondskefull människa med en gång hos vissa man ringde upp. Och det tar ju en i hjärtat mycket mer än om de är arga på tidningen. Att de går till personangrepp fastän de inte känner mig. De har ingen aning om vem jag är. Jag tycker själv att jag är en ganska trevlig människa. Och det svider att de sitter där och hatar mig fastän de inte vet vem jag är.
Kunde de motivera det här på något sätt då?
Nej, utan det var det kunde de ju inte. Nej. Alltså de få gångerna folk stannade kvar i luren och faktiskt pratade med en och man försökte säga vad är det du inte gillar och vad är det, har vi skrivit någonting som du tycker är fel, vill du bemöta det? Du får gärna komma med, alltså skriva en debattartikel som vi publicerar och så vidare. Så hade de ju inga konkreta argument, utan det var liksom bara ett blindt hat. Och det var det som var så jobbigt. För att det är en sak om en människa vill ta en diskussion med en. Det har jag inga problem med. Men det här var bara ett hat som slog åt alla håll. Och det fanns inga sakargument mer än att de tyckte att vi var hemska, fruktansvärda människor.
Och då ska man ju veta att Maria skrev ju aldrig några ledarartiklar. Hon skrev ju helt vanliga nyhetsartiklar som i sig hade kunnat publiceras på TT eller i Aftonbladet om inte nu det hade varit att ämnena var sådana som är förbjudna i mainstream-medierna. Alltså Maria är en väldigt... nu låter detta trist, men det är inte så jag menar, men hon är ganska torr när hon skriver. Hon låter aldrig några känslor blandas in i artiklarna. Hon är väldigt stram och hon är väldigt rättvis. Hon låter alltid båda sidor komma till tals och hon tar aldrig ställning. Hon är liksom en perfekt journalist. Och hon fick då, hon kunde ringa upp om liksom fråga om ämnen som barnbidrag och folk slängde luren i örat på henne. Det var gräsligt.
Men vad var det så då till slut så fick du då nog så att säga med andra ord av det här bemötandet och började må väldigt dåligt då?
Det var ju dels det och sen var det då i kombination med att min son skulle genomgå en väldigt svår och omfattande skalloperation.
Oj.
När han var 1,5 år gammal. Så att det var ju också psykiskt extremt påfrestande naturligtvis. Och det var kombinationen av de två sakerna gjorde att jag bara kände att jag försvann helt och hållet och inte fixade det längre. Och det var en väldigt obehaglig känsla som jag aldrig har varit i närheten i tidigare i min karriär.
Men vi hoppas att det gick bra, operationen.
Det gick alldeles utmärkt.
Vad bra.
Ja.
Ja, men om vi ska fråga vidare då. Du heter ju Maria. Men ja. Om man ska söka och hitta dina artiklar på Dispatch så måste man ju söka på Kristina Alm. Hur kommer det sig?
Ja, jag började med att gå ut med mitt riktiga namn i inledningsvis. Och det finns i Dispatch papperstidning och sådär. Men sen var det tyvärr så att vi råkade ut för en massa hot och eftersom jag har familj och småbarn och sådär så kände vi att vi tar bort namnet från nätet i alla fall. Man behöver inte underlätta för alla dårar som springer omkring. Det, som ni vet så finns det en hel del sådana och det är bara att titta på vad som har hänt Lars Hedegaard för att förstå allvaret i situationen. Så det är helt enkelt av säkerhetsskäl och jag hade gärna stått med mitt eget namn, men det är med tanke på min familj som jag inte gör det längre.
Mm. Ja, det kan vi ju förstå. Men om vi ska återgå till den där lilla fågeln, den viskar ju något annat till mig också. Och det var att du är en fena på att översätta från danska till svenska. Och du har ju då översatt Lars Hedegaards bok Mohammeds piger, eller då Mohammeds flickor. Hur var det att göra det?
Det var fantastiskt, fantastiskt jobbigt och fantastiskt kul samtidigt. Därför att det är en bok som är väldigt, den är väldigt bra och den är spännande och den är fascinerande. Men ämnet är extremt tungt. Så man, alltså det gör ont i hjärtat att läsa den. Mm. Och ännu mer då när man fördjupar sig så mycket i texten som man gör när man sitter och översätter.
Mm.
Så det var kul och tungt samtidigt kan man säga.
Ja, men om vi går in lite mer i den här boken då och tittar närmare på det här med den islamiska staten som mördar och tar icke-muslimska kvinnor som sexslavar. Och just det här då, det kan man ju läsa om i Hedegaards bok. Kan du berätta lite om det?
Ja, jag vill verkligen rekommendera boken till alla som vill förstå vad det är som händer i Syrien och Irak nu. Lars är en otroligt, vad ska man säga, påläst person. Den här boken är extremt väl researchad och det är inte Lars som påstår lösryckta saker till höger och vänster utan det är mycket, mycket väl underbyggt med kanske 200-300 fotnoter och så vidare. Och hela första kapitlet faktiskt ägnar Lars åt att förklara varför det är okej för muslimska män att ta sexslavar. Det till och med står i Koranen på flera ställen att förutom dina fyra fruar så har du rätt som muslimsk man att ta hur många konkubiner du vill.
Som är kristna då? Eller är det här även muslimer?
Det som står är att du får gifta muslimska kvinnor är off limits.
Mm. Okay.
Och det är ju framförallt, jag skulle tro att det framförallt gäller vantrogna så kallat kvinnor. Och då förklarar Lars på ett föredömligt sätt i boken hur det kan komma sig att IS till exempel då fortfarande tycker att det är okej att ta sexslavar. Det beror helt enkelt på att inom islam har ingenting förändrats sedan 600-talet.
Nej.
Och ingenting kan förändras därför att Koranen är oskriven. Den är direkt av Gud till Mohammed via ärkeängeln Gabriel. Och därför, du får inte ändra en bokstav eller liksom alla tolkningar och så vidare, de är redan gjorda. De sista som ifrågasatte Koranen, det var mutaziliterna på 800-talet. Efter det så är dörren stängd för omtolkningar. Och det betyder att muslimer idag har att rätta sig efter samma påbud som muslimer på 600-talet. Det här med att ta sexslavar, det var ju helt enkelt en krigsstrategi. Mohammed var ju en stor krigare och i hans strategi så ingick då att utvidga islam genom sex med vantrogna kvinnor som han tog som slavar för att de sen skulle föda barn som automatiskt blev muslimer, eftersom inom islam så är det pappan som äger rätten till barnen. Så att alla barn du avlar med en vantrogen kvinna eller en slav, de tillhör dig som muslimsk man och de kan du göra vad du vill med och de blir automatiskt muslimer. Sen var det också, och det här är intressant i förhållande till IS, man använde det som en slags morot för att locka män att gå i krig. För att locka till jihad så dinglar man den här moroten framför näsan på dem att du kan få sexslavar, du vet. För det var ju nämligen så att man delade upp bytet mellan sig inklusive slavarna. Så det var den andra grejen, att det var en bra rekryteringsmetod.
Det är ju nästan det går ut på hela tiden, både i det här livet och i nästa liv. För när man dör då, om man har varit en duktig muslim, så kommer man ju till paradiset och får 72 jungfrur.
Precis.
Och det här händer nu, det är ju knappt som man kan tro det, men det är ju det här som
ja, det talas ofta om kvinnosyn och så. Här kan vi ju prata kvinnosyn.
Intressant att du nämner det, därför att hela Lars bok går ut på att om islam någonsin ska kunna förändras så måste islams kvinnosyn förändras. Alltså den här boken är, skulle jag vilja påstå, feministisk i den betydelsen som ordet borde ha. Nämligen att vi måste hjälpa muslimska kvinnor att frigöra sig. Då kommer allt förtryck och alla hemska sådana här saker automatiskt att falla ihop som ett korthus. Därför att hela islam bygger på förtrycket av kvinnor.
Men det här låter väl ändå som en bok som skulle passa era bokhyllor där ute, kära lyssnare. Jag tänkte att vi hoppar från sexslavar till Publicistklubben Södra. med Per Svensson då i spetsen. Och Ingrid, hon bjöds ju in där för att Per då en gång för alla skulle bevisa att hon har fel. Men Maria, skulle du kunna berätta hur det gick då egentligen för Per Svensson?
Ja, det var extremt komiskt att han gick ut så hårt innan och skulle trycka till Ingrid där, trodde han. Det bevisar ju bara hur arrogant han är, för att när det väl var dags så var det ju så att Ingrid var oerhört påläst i de här ämnena som de skulle diskutera, och han hade inte alls läst in sig på vare sig Ingrid eller på Dispatch eller, du vet, islamkritik eller någonting av det de skulle prata om, utan han satt bara där och svamlade en massa om att betyder det här att counter-jihad-rörelsen nu etablerar ett brohuvud i Malmö och sådana saker. Alltså det lät riktigt sådär foliehatsknäppt, va? Och det var till och med så att folk satt och fnissade lite generat när han pratade.
Ja, då borde vi även tillägga då att de brukar ju, alltså det finns ju filmklipp på deras debatter då, och normalt så brukar det bara ha mellan 50 och 100 tittare, men debatten då Ingrid var med har än så länge setts av 26 000 personer. Så man måste ju ändå säga att det verkar ju finnas ett stort intresse för kritik av islam då till exempel.
Helt uppenbart, och jag kan verkligen rekommendera alla att titta på klippet om de vill få sig ett gott skratt. Och det roliga var att det fick en helt oavsedd för Per Svenssons del effekt, nämligen att Dispatch fick massor med nya prenumeranter i samband med det här.
Ja, vad roligt.
Ja, men då har vi ju ändå, kan vi väl säga, fått lära känna Maria lite bättre. Och nu tänkte jag att vi ska gå vidare till något som det var en lyssnare som påpekade i förra programmet, att vi tog inte upp Dan Park. Men nu har vi ju med oss Dan Park-experten Ingrid, som har väl ändå hängt med ganska bra, kan man säga, runt allt som har hänt med Dan, och även då meddelat oss här på RLM och er lyssnare vad som har skett. Men nu har det ju verkligen hänt grejer, Ingrid. Berätta.
Jo, det var ju så att i förra veckan så var det hovrättsförhandlingar. Och jag var där den sista dagen när det var slutpläderingar. Och när de var färdiga, när den här åklagaren Linda Rasmusson i vanlig ordning hade beskrivit sina egna känslor för Dan Parks tavlor. Hon tycker ju de är vedervärdiga på alla sätt och vis. Så skulle rätten ta ställning till om han skulle sitta fortsatt häktad eller om han inte skulle göra det. Och de skulle komma med beskedet under dagen, och det gick ända till 6:30 på kvällen. Och plötsligt så fick vi då veta att han var släppt. Mm. Och det var ju fantastiskt roligt. Men då kan man säga så här, betyder detta att han blev frikänd helt och hållet? Det kan det göra. Det behöver det inte alls göra. Det kan också vara så att de har redan bestämt sig för att han kommer att få ett lägre straff. Och alltså då har han redan suttit av straffet eftersom han har suttit äktad i sammanlagt 4 månader. Mm. Men det kan ju också vara så att han får precis samma straff, och då har han i princip nästan suttit av alltihop, och att de bara menar att det här är inte den slags brott som man ska sitta häktad för. Så det är väldigt svårt att säga. Domen kommer på onsdag den 22.
Ja. Har du träffat honom? Vet du hur det är med han och vad gör han? Och...
Ja, för tusen. Jag träffade honom dagen efter att han hade blivit frisläppt. Mm. Då bjöd vi över honom och Henrik Rönnqvist, galleristen, till Köpenhamn på en av de trevliga familjehäverna där man kan äta smörrebröd och dricka en lillen. Oh. Men då kan man säga att Dan, han var ganska full.
Ja, det kan jag tänka mig.
Avspackad. Men det är klart, killen har suttit inlåst i 3 månader. Ja. Klart han får ta sig en fylla. Liksom. Ja. Men kanske det blev ingen sån här djupare diskussion.
Ja, nej.
Men han var väldigt glad över att han egentligen hade blivit utsläppt i alla fall.
Det kan jag tänka mig. Men det händer ju ännu mer grejer nu. För den 23 oktober då i Köpenhamn så ska ju Dans förbjudna tavlor ställas ut. Och så finns det även planer på att ställa ut dem i Stockholm. Och då kommer den uppenbara frågan, hur vågar ni det? Och alltså, vill du Ingrid ta en trip till fängelsehålan, eller vad är frågan om?
Ja, nej, men nu ska du höra här, Läsman. Alltså när det gäller Köpenhamn så kan ju inte Linda Rasmusson eller någon annan svensk åklagare göra någonting åt det, för det är ju dansk lag som gäller i Danmark. Mm. Och jag har mycket svårt att föreställa mig att någon skulle rusa in och beslagta tavlorna här i Köpenhamn. Men när det gäller den här utställningen som vi snackar om och eventuellt göra i Stockholm, så är det så här, ni ska veta det, att anledningen till att det var en vanlig åklagare som kunde åtala Dan och inte justitiekanslern, alltså det vill säga, det är justitiekanslern som ska sköta det när det gäller tryckfrihetsbrott, och det var så därför som åklagarna skickade upp Dan Parks bilder till Statens kriminaltekniska laboratorium, för de skulle nämligen kontrollera om de var tryckta i en tryckpress eller printade på en printer. Mm. Och då, när det då visade sig att de var printade i en printer, då kunde den vanliga åklagaren åtala honom. Okay. Alltså, detta måste ju betyda att lagen har blivit för gammal, för att numera är det faktiskt så att många tryck man gör idag, de görs i printer, för de är så bra idag, de är som små tryckpressar. Mm. Men enligt den svenska lagen så måste det vara tryckt i en tryckpress. Men då är det så här att de tavlor som Lars... danska förlag, Free Speech Library, har tryckt upp, alltså de förbjudna tavlorna som vi säljer på sidan entartetekunst.dk, de är tryckta i en tryckpress. Mm-hmm. Så om vi ställer ut i Stockholm så kan i alla fall inte en vanlig åklagare åtala oss, utan det måste gå via justitiekanslern. Mm-hmm. Och jag tror inte att JK skickar poliser att beslagta tavlor. Men det vet man ju inte, men det kan ju bli spännande ju.
Ja, det ska ju bli intressant att följa det också. Då får vi anledning att återkomma igen. Och
jag måste säga en sak till. Vi planerar ett galleri på Söder.
Ja, vad roligt. Ja, ja. Mm, det lär ju vara populärt.
Herregud. Ja,
ja, men om vi ska hinna med lite vanliga ämnen idag också så blir det nog dags att börja köra igång med det nu. Och jag tänkte att vi skulle börja med att bege oss ut i skogen och leta troll. Trolljägarna. Fast vi ska inte ut i skogen utan vi ska tyvärr, eller de som väljer att titta på det, följa med Robert Aschberg runt till hus där folk finns som inte tycker som han. Säsong 2 då av Robert Aschbergs program Trolljägarna är på G, tyvärr. Och för er som inte vet vad det är så är det då alltså ett program där Robert och det röda gänget tar reda på vilka det är som kommenterar eller på något annat sätt och uttrycker sig på ett sätt som enligt dem själva är fel på nätet. Och då åker de då som sagt hem till dem och konfronterar dem. Och jag tänkte bara påpeka då att det med det röda gänget så syftar jag då på i det här fallet att Robert, han har nära förbindelser med den vänsterextrema researchgruppen. Och först ut nu då, Maria, vad har du att säga om det här programmet?
Ja, alltså jag tycker hela idén är ju helt snorig från början. Vad är det de vill uppnå med detta? Tror de att människor som skriver så kallat hatiska, jag har aldrig sett programmet ska tillägga då, så jag vet inte exakt hur de här personerna har formulerat sig, men även om de har formulerat sig på ett hemskt sätt, och det finns det ju många som gör, tror de att de blir botade av att hängas ut i TV? Jag menar, om du är ett riktigt så kallat troll och du skriver hatiska kommentarer på nätet, Blir situationen bättre av att Robert Aschberg dyker upp med ett baseballträ? Jag skulle inte tro det. Och deras metoder kan man ju verkligen ifrågasätta. De har ju använts till...
Ja, man kan undra hur lagliga de är.
Ja, det är ju många som har ställt sig den frågan, men vi har ju inte fått några svar hittills. Och det gäller ju framförallt Expressens kartläggning som researchgruppen då låg bakom av kommentatorer på Avpixlat. Helt vanliga människor som hängdes ut med namn och bild, och det dök upp tv-team och ställde sig utanför deras dörr och sådär. Jag förstår inte, vad är grejen? Vad tänker de? Alltså, vad är det de vill uppnå?
Ja, men grejen är ju naturligtvis att skrämma folk till tystnad. Mm, det här är precis som nazisterna betedde sig. Det är precis som man gjorde i de gamla kommunistländerna. Detta handlar om att skrämma skiten ur folk. Du ska inte tro att du får ha en egen åsikt. Och du ska definitivt inte tro att du kan framföra det i skydd av anonymitet.
Och då misstänker jag att det enda som sker i många fall är att folk blir ännu mer så kallat radikaliserade. Folk blir ännu mer förbannade, ännu mer frustrerade.
Mm. Givetvis.
Men det blir väl lite samma effekt som i Sverigedemokraterna när de hela tiden vill tysta dem och gör allt för att tysta dem och svartmåla och så vidare, och folk reagerar på det och snarare liksom går ditåt istället då, som reaktion. Konrad, vad tänker du om det här programmet då?
Nej, jag tänker man kan kritisera det här på alla möjliga olika sätt, men det är nästan mest skrämmande övertydliga tycker jag är att vi lever ju ändå i ett land där dömda grova våldtäktsmän anses behöva skyddas med både namn och ofta hudfärg och sådär, för att det är väldigt viktigt med att man inte ska hänga ut då på något sätt. Medans på samma gång så kan någon som har skrivit något på ett internetforum då gladeligen hängas ut och späkas på något sätt i allmänhetens ljus. Mm. Och det om inte annat borde ju vara bara en grej vi tar upp då.
Ja, men alltså du har så rätt, Konrad. Och så tänk på den här våldtäktsmannen i Hagfors. Mm. För en enda gångs skull så vågade ju några tidningar skriva ut polisens signalement. Mm. Nämligen att det var en mörkhyad eller något mörkhyad person. Mm. Och det tog ju, ja, vad tog det? 2-3 dagar så var han fast.
Mm. Och skyddat då, troligtvis. Eller skyddat kanske en tjej då från att bli våldtagen. Och det borde ju vara det absolut mest prioriterade. Och jag kan liksom förstå det här med att man ska inte hänga ut. Jag gillar inte ens att säga det ordet, men vi kan använda det. Hänga ut folk liksom. Det kan jag tycka att det finns ju något vettigt i det. Men jag menar, offren måste ju komma först givetvis. Och skydda befolkningen och särskilt tjejer då från att bli våldtagna måste ju vara extremt högprioriterat. Och våldtäktsmannens eventuella rättigheter kommer ju ganska långt ner på skalan om man man säger så.
Ja, men självklart, alltså, de har ju blandat ihop saker.
Ja.
Alltså, det är väl klart att man inte ska liksom skriva generaliserande att alla svarta våldtar. Men det är ju inte det frågan.
Nej,
det är frågan.
Sagt...
Här söker vi en särskild person och han har detta och detta signalement. Skitsamma om han är vit eller gul eller blå eller svart. Jag bryr mig inte, men jag vill att de som är hans offer eller blivande offer ska känna till det så att han kan bli fast.
Ja. Mm. Och jag vill även påpeka om det här programmet att det är klart att ja, av det lilla jag har sett av det, att det är klart att det kommer fram saker som är hemska. Alltså folk säger väldigt hemska saker och även väldigt dumma saker så att säga. Men det är ju inte upp till TV att göra någonting med det, utan är det någonting som verkligen är brottsligt, men det finns ju de som är, om man säger riktiga troll som verkligen är på människor, kanske ofta då yngre människor, kanske till och med till gränsen till att de tar livet av sig för de mår så dåligt och så vidare. Jag menar, det är klart det finns sådana fall, men det är inte för TV och Robert, utan det är för polisen i så fall. Men om vi läser vidare här så ser vi att Robert föreslår att internetleverantörer ska börja stänga av, citat då, notoriska näthatare från internet. Och som grund för det här uttalandet så säger han följande. Bland annat står det i Comhems avtal att kunden inte får göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någon ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning. Vad är era kommentarer till det?
Står det verkligen så?
Ja, tydligen enligt det här i alla fall.
Ja, men det är ju helt sinnessjukt om det är så.
Mm. Jag förstår inte riktigt vad de menar. Alltså... Ja, vad menar de? Det låter som en gummiparagraf som man kan använda lite hur som helst. Och det, ja,
det men det är ju så konstigt, för jag menar, kom hem, det är, alltså en internetleverantör, jag menar, det är ju inte samma sak. För jag menar, internet, det borde ju vara, tycker man, yttrandefrihetens tron, så att säga. Men när de här som ger internet, jag menar, det är ju inte svårt för dem att säga bara att nej, men vi tar inget ansvar för det här, vi ger internet bara, liksom det, vi tar inte ansvar för vad folk säger eller skriver och så vidare. Det är ju inte upp till oss. Så jag fattar inte varför de måste komma med det här.
Nej, men alltså, det är ju det här, den här vidriga värdegrunden som har spritt sig överallt. Alltså ni vet det här med att nu säger alla liksom att vi ska stå upp för alla människors lika värde. Och det första så vet ju alla, eller de som läser alternativa medier vid det här laget, att i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna står det inte värde, utan det står värdighet. Det är en felöversättning på svenska. Det står alltså dignity på engelska. Men detta har ju blivit ett mantra som liksom folk vet ju inte längre vad det betyder. Alltså för det första är det självklart att alla människor inte har lika värde. Jag menar, skulle Hitler ha haft samma värde som Moder Teresa? Det är ju dumheter. Värdighet är någonting helt annat. Det är ju det att varje människa har rätt att bli bemött med värdighet. Men man ska ju då också föra sig med värdighet. Men det har ju också kommit att liksom betyda att alla människor har rätt att bo i Sverige. Att vi som är svenskar, vi har ingen rätt till vårt land. Alltså vi har ingen förtur på vårt land. Vilket ju är helt stolligt. Men detta har ju spritt sig överallt. Till och med ser vi nu till internetleverantörer.
Men det, jag snackar om gummiparagraf, man ska säga det. Och det är även det här, jag tänkte säga det innan, det här med Robert Aschberg, att han jagar näthatare, han jagar hatet och sådär. Jag menar, det är ju, vad betyder det? Hat är ju väldigt starkt, tycker jag. Och jag tycker att vilka är mest hatiska? Ja, det vet vi alla, det är ju vänsterfolket, om vi klumpar ihop dem lite grann.
Och där, Robert Aschberg själv.
Ja, men precis, men jag menar, det som du och Ingrid och Maria, det som ni har blivit utsatt för, det är ju riktigt faktiskt jättehat och ett slags förvirrat hat mot hatet då, på något sätt. Fast problemet är ju att jag läser ganska sällan, visst man läser idioter som du sa, Lens, men det finns ju såklart idioter överallt. Men att kategorisera som man gör nu nästan, att om man, ja men till exempel om man röstar på SD, då är man på något sätt hatisk. Och det har ju blivit, det här hatet används ju som en ja, man får bete sig lite hur man vill mot de här människorna som hatar. Det finns liksom inga regler som gäller, för de är så onda människor, inklusive oss. Jag menar, detta är väl säkert en hatradio enligt de här. Men hat mot vad?
Ja, vi har inte fått det epiteten. Det var väl bara fascistiska om någon. Men, ja.
Och sen tycker inte jag man ska vara så i sig heller rädd för att hata. Jag menar, jag hatar verkligen stora delar av journalistkåren som medvetet ljuger och liksom, skriver saker som inte är sanna. Jag hatar våra korrupta politiker. Det är väl inget fel att hata i sig, men det är väl hur hatet liksom uttrycks, eller om man säger så, jag vet inte hur ni känner för det, ska man verkligen aldrig hata, är det så farligt? Jag kan tycka det är nyttigt
att
ha pennan.
Jag tror det är ganska omöjligt att, inte, att en människa inte kan ha. Det spelar ingen roll om det är världens mest kristna, snälla, vänder andra kinden till eller om man säger, men det kommer alltid finnas där, det är ju av naturen. Mm. Men det handlar ju om att man måste kunna kontrollera det.
Mm. Ja, men såklart, såklart. Ja.
Men då bara för att säga då det här med bara fascistiska, det är lustigt att vi kallas det. När jag som driver den här radion, jag är inte ens insatt i fascism egentligen alls.
Är det inte så många som vet vad det är faktiskt?
Nej, jag kan ju säga att jag är inte det, men ändå så är jag tydligen en fascist. Men det är intressant. Men om vi ska gå vidare till något annat intressant och besvärande kan vi väl kanske säga. Tiggarna, tioåringen och BH:n heter nästa ämne. Och då vill jag, innan jag går in på det här, klargöra att jag använder det här som jag kommer ta upp nu. Det använder jag bara som ett exempel. För jag har inga bevis eller anklagar heller inte det här paret Ganesa och Dimitru från Rumänien för att luras. För det vet jag ingenting om. Då har jag sagt det. Men i många fall så är det ju så att människor som har hjärtat på rätt plats, de blir lurade och utnyttjade av tiggare. Att tiggarna då använder folks godhet till sin fördel. Och det tycker jag är rent avskyvärt. Man kan ju undra här då i den här nyheten var den här extraläraren Andrea, som då för övrigt inhyste det tiggande paret hemma hos sig som det gäller. Vad hon hade sagt till barnen då gällande tiggare. Jag kan ju tänka mig att det är inte direkt, hon lär ju inte ha pratat om organiserat tiggeri och lurendrejeri direkt, det tror jag ju inte. Men någonting, vad det nu var som hon sa, fick då 10-årige Gustav från Gotland att reagera och han ville hjälpa tiggarna och då specifikt nu då det här paret Ganesa och Dimitru som bodde hos den här Andrea. Han tillsammans med sin mamma, låtsaspappa och låtsassyster började att sälja lemonad för att hjälpa tiggarna och skrapade ihop 1250 kronor som de fick, och de grät när de fick det också. Hjärtskärande. Men nu tar vi och kopplar ihop det här, och återigen, det här är ett exempel bara. Vi kopplar ihop det med den här nyheten om att det uppstod ett bråk om en tiggarplats då utanför Willys i Gävle, där en av tiggarna greps och man kunde då hitta hela 53 000 kronor i hennes BH. Med andra ord, mycket mer än vad jag som jobbar har på kontot. Konrad, du och jag, vi har väl ändå redan kanske meddelat vår ståndpunkt i den här frågan om tiggeri. Men Maria, din syn på tiggeriet, tack.
Ja, alltså det är klart att det är alldeles förfärligt av många skäl. Det finns många skäl till att verkligen ifrågasätta situationen som pågår nu. Men en sak som försvårar en lösning, det är att det är så många som är så jäkla blockerade av att de själva vill framstå som goda. Du berättade nu, länsman, här om någon historia om någon som har gett pengar hit och dit. Och så där, liksom. Alltså, det florerar en massa sådana historier om människor som... Jag vet inte, jag får en känsla av att många människor när de pratar om tiggare, när de ger pengar till tiggare, så handlar det inte så mycket om tiggarnas väl och ve egentligen, utan mer om att de själva vill må lite bättre och känna att jag är god. Och det här är framförallt en sjuka i Sverige som grasserar överhuvudtaget, att många är så uppfyllda av sin egen godhet. Vi ska välkomna alla och vi ska ge alla allting och sådär liksom. Så att en saklig diskussion som liksom för situationen framåt, den är helt omöjlig, därför att om man då kommer med invändningar typ att men tiggeriet är ju organiserat och det vet vi och det här finns ju polisuppgifter om detta och bla bla bla, då är man automatiskt ondskefull och så har man kört in i en återvändsgränd. Så att
jag tror att men hur ser det ut när du knallar ut och ska gå till affären och så, ser du många tiggare?
Alltså jag bor ju på landet och här finns ju då inga tiggare. Men
inte vid den lokala lantbutiken då kanske?
Nej, där finns en och annan arg hund. Men däremot så märker jag ju då när jag kommer till storstäder som Malmö, och jag var ju i Göteborg för ett tag sedan, och det var ju alldeles förfärligt att kliva av tåget i Göteborg och gå genom centrala Göteborg.
Jag känner en samhörighet med dig nu, Maria. För jag berättade ju nyligen att jag åkte till Stockholm och då fick mig en chock som heter Duga. När jag såg väldigt, 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 väldigt många tiggare. Men Ingrid, är det något du vill tillägga om tiggeriet?
Alltså jag tycker att, att den här debatten är ju helt urspårad. Och precis som Maria säger så handlar det om att folk själva vill må bra. Och sen är det den här svenska sjukan av att alltid utgå från hur man själv känner det. Det är ytterst få svenskar som tycker att det skulle vara okej att sätta sig utanför Willys och tigga. Mm. Och därför så förutsätter de att alla andra människor i hela världen också tycker att det är det mest förnedrande man kan ägna sig åt. Alltså måste de vara helt desperata människor. De kan inte föreställa sig att de här människorna, jag har ju sett flera gånger, jag har bott i Malmö, tack och lov för att jag ifrån nu. Jag ser ju hur de här tiggarna som sitter utanför Coop, så har de sin Mercedes parkerad ett kvarter därifrån, och efter väl förrättat värv då några timmar där, så då sätter de sig i Mercedesen och kör därifrån.
Mm, mm, mm. Ja, jag såg någon film, det är säkert många andra som har sett den också, men där man ser vid Cityterminalen i Stockholm så kommer ett ganska stort gäng, kan man säga, zigenare eller romer eller vad man nu vill kalla dem. Och det var två stora bussar med släpkärror till deras bagage och så vidare, men fortfarande, det är ju inte organiserat då alls, nej.
Nej, men och sen, jag kan väl tycka lite att den här diskussionen om det är organiserat eller inte, man borde bara släppa det, för att då blir det alltid ett tjafs om exakt vad som är organiserat, och det ska alltid komma något ljushuvud och säga, ja men vadå, de åker väl i samma bil och sådär.
Jo, men det har ju blivit uppenbarligen mycket mer nu, och då beror väl det såklart på att det är organiserat.
Men jag menar, jag skiter i om det är organiserat eller inte, till och med om det vore så som det framställs, att ja men det här är stackars människor som liksom inte har någon annan lösning. Det finns så hur många sådana människor finns det inte här i världen? Säkert en miljard människor som har det väldigt jobbigt. Lösningen är ju inte att de ska sitta på våra gator och tigga. Det måste ju vem som helst fatta. Och det här är ju det här är ju en sorts mental prostitution. Där man skänker en liten krona. Man skänker 5 kronor och sen klappar man sig själv på axeln och så mår man bra. Mm. Det är ju bara det handlar om. Det är ju ingen som är intresserad av att faktiskt hjälpa de här människorna.
Och då måste jag säga att jag måste ju verkligen ta tillbaks, när vi pratar i det här programmet om tiggare, att hur kan de egentligen, det lönar sig egentligen, och du pratar om att de kanske borde ha en sån här dosa. Men det lönar sig uppenbarligen om man ser 53 000 i BH:n. Det är...
Ja, men det kan jag säga med här i Göteborg, så är många tiggare har liksom, de bryr sig inte ens om att verka fattiga längre. De går runt välklädda i finare kläder än vad jag har och nästan snackar i sin nya telefon och lite nonchalant viftar med. Nonchalant slash aggressivt viftar man den här burken då.
Mm.
Jag har ju sett ganska många på Facebook och så som har erbjudit tiggarna mat och tänker att stackars, de är hungriga. Mm. Och vad händer om man går fram med ett McDonalds-mil? Så säger de, och sen så fort man har gått så går de och kastar det i papperskorgen. Mm. Mm. Men det dugg intresserad.
Det är ju ännu en film som har spridits mycket, kommer jag på nu, där det är två stycken tiggare som ser ut som 711 svåra år och går och haltar och krycka och hela det där. Och sen filmar de personerna senare när de är inne och handlar eller vad de gör. Och då går de ju helt normalt som alla andra liksom. Och jag fattar liksom inte vad samvetet hos de här har tagit vägen. När man liksom kan bara lura gamla som unga på deras pengar som då egentligen kunde ha gått till några som verkligen är behövande.
Men länsman, detta är ju deras yrke.
Precis.
Ja. Precis som det finns.
Ja, men ett yrke borde ju inte betyda att man per automatik inte har ett samvete, tycker jag.
Ja, men nu är det i alla fall jag. Nej, men alltså, du tänker att de ska tänka som vi tänker, om man säger.
Ja, exakt. Och det finns ju många yrken som är liksom på mycket etiskt tveksamma. Det finns ju människor som...
Journalister.
exakt. Nej, men jag tänkte på till exempel professionella spelare. Som sitter på då, i Malmös fall, Jägersro, och spelar för 100 000-tals kronor till höger och vänster. Du vet, de förlorar jättestora belopp hit och dit, och det är ofta massa så här skumraskaffärer hit och dit inblandade. Det finns många människor som lever på det sättet, och det här är tiggarnas yrke, så att för dem är ju inte det någonting konstigt, utan jag tror mer att de ser det som att jag tror inte de har så dåligt samvete över det. Alltså, faktiskt.
Men de gör ju det som funkar. Det är många yrken man gör det. Man gör det som funkar. Jag får mer pengar om jag haltar. Jag får mer pengar om jag håller upp en bild på ett barn som inte är mitt eget, men som jag säger har leukemi eller någonting. Då får jag pengar. Det är liksom, ja, det är som Maria säger, det är ett yrke. Och de är rätt bra på det. Mm.
Ja, men absolut.
Det är ju vi som är dumma. Det är vi som Precis. Är dumma som går på det. Och om folk skulle sluta och ge pengar till tiggarna så skulle de försvinna från våra gator. Så enkelt är det.
Absolut.
Ja, men nu tar vi ett steg från tiggare till Astrid Lindgren. Och jag höll på att säga att det var ett ganska långt kliv, men nej, Rasmus på luffen. Så det var väl kanske inte. Men ja, det var lite ärligare tiggartider där. Men frågan är då, hatade Astrid Lindgren oss? För ingen har väl missat då att SVT har ju valt att klippa om tv-serien Här kommer Pippi Långstrump för att få bort de så kallade rasistiska stereotyperna. Nu är det så då att Astrid skulle tydligen ha skrivit ett brev till en vän i Tyskland som hade tagit illa vid sig av en formulering som hon gjorde i Rasmus, Pontus och Toker. Och innan jag citerar brevet så vill jag påpeka då att, ja, det här vad jag menar med, hatade Astrid Lindgren oss. Jag syftar då på nationalister och jag syftar inte på all innebörd och alla epitet och så som hon har klistrat på nationalism i hennes brev. Så det är klart. Men hon ska då tydligen ha skrivit det här. Och jag kan faktiskt säga att det här är jobbigt att läsa, tycker jag. Citat. Det var hårt och bittert att höra för den som avskyr all nationalism så innerligt som jag gör. Jag trodde du visste det. Jag trodde du visste att jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser. All sorts diskriminering mellan vita och svarta, mellan arier och judar, mellan turkar och svenskar, mellan män och kvinnor. Ända sedan jag var så stor att jag kunde börja tänka självständigt har jag tyckt illa om det blågula fosterlandet. Svenska, storsvenska, allt det där om kommer någon våra fjäll för nära, då mulnar det i svitt jord. Det förefaller mig lika avskyvärt som Hitlers tyska nationalism. Någon patriot har jag aldrig varit. Vi är alla människor. Det har varit mitt speciella patos här i livet, slutcitat. Och personligen, mina damer och herrar, så blir jag väldigt besviken när jag läser det här. Med tanke på, och det är jag väl inte ensam om, men vilken plats hennes sagor har i mitt hjärta. Hur hon då kan säga så här om det blågula fosterlandet, för att det är ju ändå precis den bilden, alltså av det gamla hedliga fosterlandet som hon väldigt ofta målade ut i sina sagor och som då ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. När ni hör det här, hur känner ni då?
Fast jag tror inte man ska tolka det på ett sånt sätt. För att jag vet inte vilket år detta är skrivet.
Nej, det var tydligen publicerat det här brevet 2011 om jag inte minns fel.
För att jag tänker mig att det här är skrivet på kanske 70-talet, 60-70-talet någon gång. När de problemen vi har i samhället nu inte alls var aktuella. Och där därför heller inte fanns någon större anledning att fundera på. Alltså nationens betydelse och så vidare, för att ja, tillvaron var så pass stabil och lugn och allting var, alltså det var jättelätt att vara världsmedborgare på 60-talet, därför att de problemen vi har nu fanns inte då överhuvudtaget, och jag misstänker att det är ett sånt perspektiv man ska säga detta.
Ja, men tveklöst. Och hon upplevde ju nazismen då till exempel. Det kanske det hon pratade. Men skulle hon ja, komma hit till Sverige nu, skulle hon ju, är jag helt säker på, gråta ögonen. Ja,
men å andra sidan, så länge sedan var det ju inte hon dog. Så att det liksom inte, hon måste
ändå. Nej, hon dog ju 2002. Men frågan nu om hon var insatt i det här. Vi har ju jättemånga människor nu som lever som inte har en aning om vad det är som händer med Sverige. Det krävs att man försöker ta reda på detta. Och jag tror inte Astrid Lindgren i slutet på hennes liv satt och läste på alternativ media, om man säger så.
Nej, det tror inte jag heller. Jag kan säga det, Länsman, att så sent som 2010 så röstade jag på ett parti som jag bittert ångrar. Mm-hmm. Så att,
som du inte nämner vid namn då, nej.
Nej, det gör jag inte.
Jag kan hålla med den kören där.
Jag får bara säga att jag håller med både Konrad och Maria här. Alltså, jag, men tror det är
stöt ut mig bara, gör det.
Nej. Ja. Nej, men jag förstår att du blir upprörd, Länsman. Ja. Det är inte det. Jag förstår dig full och väl. Men jag tror, precis som Maria, att det här brevet är skrivet för väldigt länge sedan. Alltså hon var med om andra världskriget. Den chocken det var för folk när det verkligen gick upp vad nazisterna hade hållit på med. Den satte sådana spår hos människor. Och precis som Maria sa, ingen kunde föreställa sig. Sverige var liksom typ Europas mest homogena land. Och alltså på den tiden på 70-talet så tyckte jag också att alla som sa med att bevara Sverige svenskt, jag trodde de var fullständiga vanvettiga idioter. Därför att det föll inte ens in att Sverige skulle kunna vara någonting annat än svensk. Alltså de som kom hit, de blev ju naturligtvis precis som vi. För vi är ju världens bästa land, så klart alla vill vara som vi. Ingen kunde föreställa sig, och jag är helt säker på att om Astrid hade dumpit ner hos oss nu, så hade hon blivit förtvivlad. Förtvivlad över hur Sverige har förändrats. Förtvivlad över att de gör om hennes Pippi. Och att hon är liksom nästan rasiststämplad.
Ja, det går ju i och för sig när man läser igen. Det går ju att tolka olika, när man säger blågula, fosterländska, storsvenska. Om hon då syftar på den tiden. Jag menar, det kan jag förstå. Men ändå liksom genomgående så känns det ju verkligen som att... jag vänder det. Man får ändå känslan av liksom slag under bälte. För man tänker på Barna i Bullerbyn och Emil i Lönneberga. Liksom, och det, jag menar, det är ju Sverige. Det är Sverige.
Ja, men
det...
Hon skulle väl mer anses vara nationalromantisk om man ska vara sån. Absolut inget fel med det. Men sen hon föddes ju 1907 med. Menar, hon levde ju sitt största del av sitt liv. Liksom under 40, 50, 60-talet. Ett helt annat Sverige. Men jag tror hon skulle må väldigt, väldigt dåligt om hon såg hur det ser ut i Sverige nu. Hon skulle inte kunna skriva sina böcker nu.
Det är inte mycket till Lönneberga längre.
Nej, men precis.
Men vi går vidare då till det näst sista ämnet, kan vi säga då, blir det, ja. Åkesson och Nobelfesten, den oändliga historien. Och att Jimmy då, Åkesson, även i år då inte var välkommen på Nobelfesten, det kanske inte är så många som förvånas över det. Men skillnaden i år, det är att Nobelstiftelsen har valt att ta det här ännu ett steg längre. Riksdagens vice talmän får inte heller komma innanför dörren i år. Och det kan väl aldrig då vara så att det beror på att SDs Björn Söder är just det. Nej. Jo, antagligen. Men vad är då anledningen till att de inte får komma? Jo, Nobelstiftelsens Lars Hikensten säger så här, citat. Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Partiets bakgrund i högerextremism och företrädarnas agerande i nuet visar på en bristande respekt för den grundläggande demokratiska principen, det här har vi aldrig hört förut, om alla människors lika värde oavsett hudfärg, härkomst eller religion. Slutcitat. Första tanken från mig var i betydelsen av ordet demokrati finns den här flosken alla människors lika värde. Men vad tänker ni när ni hör det här då?
Ja, men alltså, för det första, du har helt rätt i det här. Men det här med alla människors lika värde, det har ingenting med demokrati att göra. Mer än möjligen att alla myndiga människor har en rösträtt. Så i det avseendet är alla människor lika värda. Men alltså, det som jag tycker är fascinerande med det här, det är som du säger att nu utesluter de vice talmännen också. Men det är ju det här liksom, att han skriver så här, inte ett parti som alla andra. Nej. Alltså, hallå, är det inte det demokratin handlar om? Att alla partier inte ska vara likadana?
Precis.
Det är ju rent snurr ju.
Men en annan sak när han pratar om bakgrund, då måste jag ändå få sticka in foten i dörren här och ta upp en bild då med text på som far runt på sociala medier och som rör Socialdemokraterna. Och texten är underskriven med politikfakta.se. Nu ska vi då tänka då, återigen, deras bakgrund är liksom, okej, det har varit en del dumma saker och så vidare, dumma uttalanden och vissa personer som har gjort lite dumma saker och så, men... Då ska vi ställa det mot det här. Socialdemokraterna. Nu läser jag här. 8 socialdemokratiska regeringar godkände 63 000 steriliseringar på Rasbiologiska institutet. Under 42 år och 8 socialdemokratiskt ledda regeringar mellan 1934 fram till det borgerliga maktskiftet 1976 så steriliserade man cirka 63 000 människor på Statens institut för rasbiologi. De som steriliserades var så kallat imbecilla, undermåliga individer, idioter, fallande sjuka, epileptiker, tattare, sinnesslöa, personer med lösaktigt sexualliv, homosexuella och många andra för att skydda den svenska folkstammen och folkhemmet från degeneration. Man steriliserade människor av rashygieniska skäl, av folkhälsoskäl för att kontrollera asociala och av ekonomiska skäl. De statsministrar som såg till att driva på steriliseringarna under alla dessa år var främst Per Albin Hansson, 12 år. Och Tage Erlander, 22 år, men även Olof Palme som såg till att driva institutet och steriliseringarna under sina första 7 år som statsminister mellan 1969 till 1976. Nazityskland var det enda land som steriliserat fler människor än Sverige. Där har
det
vi då.
Jag inte.
Nej, då har vi det att jämföra med. Så då säg mig socialdemokraterna eller media. Vad är värst då? Några dumma uttalanden, lite halvtaskig politik så där, eller det här? I rest my case,
ja,
om någon
det
säger.
Man kanske inte
Nej. Men nästa sak då som har med det här att göra, det finner jag i på Aftonbladet då, i en artikel av Carina Bergfeldt. Hon poängterar då att det är märkligt att nu kommer ett sånt här bra namn, Ibrahim S.I. Alibrahim, ja, det gick ju bra, som representerar Saudiarabien, som citat saknar all känsla för jämlikhet, bjuds in när SD inte blir inbjudna. Och självfallet då så kryddar hon ju det med den berömda PK-kryddan och poängterar att hon inte är förtjust i SDs kvinnosyn. Men hon har ju en poäng då, förutom det här med SDs kvinnosyn. Hur kan man bjuda in sådana typer då när man inte bjuder in SD?
Därför att hyckleriet är totalt.
Ja, det går inte så.
Därför att det handlar om, alltså jag menar, Nobelkommittén skulle liksom inte klara den mediestormen som det hade blivit om de ändå sa att men nu får det vara slut på det här tramset, nu bjuder vi in Jimmy Åkesson. Mm. De hade inte klarat, och de vågar inte. Alla ser om sitt eget hus. Ingen vågar vara den som först tar in Svarte Petter i leken.
Det handlar också om att vissa strider är mycket lättare och genererar mycket mer poäng om man tar. Alltså, vi kan jämföra med feministerna då, som påstår att de företräder kvinnors intressen. De ägnar sig åt en massa konstiga kvasi-grejer här i Sverige. Det de hade behövt göra, det är att hjälpa kvinnor i Iran till exempel, eller Saudi. Men vad gör Feministiskt initiativ för kvinnor i Saudiarabien till exempel? Det vågar de inte, och det genererar inte alls de poängen, så att säga. Va? Och det är samma med det här. Det hade varit en alldeles för svår fight att ta, att inte bjuda in de här diktaturambassadörerna.
Jag måste också påpeka, i slutet av den här artikeln så står det: Lars Heikensten är modig när han bojkottar Jimmy Åkesson. Mm. Och då säger jag, hur FAN är han modig när han bojkottar samma sak som alla politiker och all etablerad media gör? Men då kan man ju vända på det. Ni pratade i början och sa ordet modig. Ni, mina damer, ni är ju ändå modiga, ja, i ordets sanna betydelse.
Riktigt modiga, precis.
Ingrid, du har ju något som du ska berätta också om. Danmark är danskarnas land. Som Lars Hedegård sa, han ska ju ställa upp då i det danska riksdagsvalet med det här som slogan. Vad kan du säga om det, Ingrid?
Ja, men alltså, det är ju så spännande. Jag har ju vetat om det här nu i flera månader, att Lars tänker kandidera till Folketinget. Och då ska ni höra här, den danska demokratin är mycket, mycket bättre än svenska. Här kan man ställa upp som så kallad löshist. Alltså, man måste inte tillhöra ett parti. Man kan kandidera bara som sig själv. Och det passar ju sådana som Lars och mig väldigt bra, som inte kan ha någon partipiska och inte kan inordna sig, utan måste få säga vad man själv tycker. Och då är det så att det som krävs för att få ställa upp som löshäst eller privatist, det är att man får 150 namnunderskrifter i den krets där man ställer upp. Och det tror jag, det har vi inte gjort, det har inte Lars fixat än, men det tror jag fixat sig på 2 timmar utanför någon nettobutik. Och då, nu är det ju så med danskarna att det finns ju inget fastställt valdatum, utan det, alltså man kan ju då utlysa val när som helst under en 4-årsperiod. Det måste hållas senast september 2015, men alltså bedömarna tror att det kommer till våren. Och därför, vi har ju då väntat på ett väl valt tillfälle att lansera Lars Folketings kandidatur. Och nu, eftersom de senaste dagarna så har ju danska medier varit fulla av det här med att den här attentatsmannen, han som försökte mörda Lars, att han har blivit frisläppt ur det turkiska fängelset. Så tänkte vi att nu är ju tiden att lansera Lars som Folketings kandidat. Ja, alltså gjorde han det idag, och hans partiprogram kan läsas om man går in på Dispatch International. Och hans slogan är, och håll nu i er, Danmark är danskarnas land. Alltså föreställer att
något
någon...
självklart, men ja.
Ja, men visst, egentligen är det ju självklart, fast numera verkar ju det som dynamit. Tänk att någon skulle säga Sverige svenskarnas land. Alltså du hade ju blivit nedslagen direkt.
Men hur tas det emot i Danmark, tror du det där då? Tycker man att det är självklarhet där, eller är det också lite
Jag skulle gissa, alltså idag har det bara varit en nyhet, men nu sitter ju naturligtvis redaktörerna på sina kamrar och förbereder, alltså politiken kommer säkert att skriva att det är ett rasistiskt partiprogram och så, va? Så att det kommer säkert kritik under de här dagarna som följer, men alltså det som Lars menar med detta, han menar ju inte att du ska visa upp någon liksom stamtavla, utan han menar att vem som helst kan vara dansk så länge man har, som Grundtvig skrev, för fädernas landet eld och för modersmålet öra. Alltså, man ska älska det landet man har kommit till. Och man ska prata språket och delta fullt ut i landet. Och liksom det kan man ju. Man kan ju vara svart eller gul eller blå eller vad som helst. Och känna sig dansk i hjärtat. Vad det däremot handlar om, vad han säger nej till, det är den här muslimska invandringen. Där man har som mål att inte integreras. Man kallar Danmark för ett luderland som styrs av vantrogna. Och det är de han menar, de hör inte hemma i Danmark. Och om Danmark ska överleva som en demokrati med yttrandefrihet, så måste det vara de danska värderingarna som gäller.
Det får ni gå in och titta närmare på Dispatch International. Men nu måste jag tyvärr ta och dra i bromsen lite här. Jag ska avsluta med programmets goda nyhet, såklart, för det har jag faktiskt den här gången också. I Sentios undersökning i oktober så backar vänstern med 2,2, sossarna 1,8, Miljöpartiet 1,9, Centern 1,4, Folkpartiet 0,5, Kristdemokraterna 2,3, Moderaterna ökar tyvärr med 4,4, men den goda nyheten är att SD klättrar från 13% till hela 16,7%. Det, mina Sverigevänner, det båda gott inför 2018.
Ja, om vi behöver vänta så länge då.
Ja, det får vi se. Men, sant. Men Maria, tack så mycket för att du var med. Det var jätteintressant.
Ja, gud vad trevligt. Ja, tusen tack, Konrad och Länsman. Vad kul att vara med.
Kanske återkommer vi någon tillfälle, kan du tänka dig?
Hemskt gärna.
Och Ingrid, som vanligt, stort tack.
Ja, såklart.
Ja, såklart. Och tack till dig också, Konrad.
Ja, men hörru du, tack själv, tycker jag. Du ska ha ett litet tack.
Ja, tack. Och tack så mycket för att ni har... många tackar, men tack så mycket för att ni har lyssnat i alla fall. RLM är tillbaks nästa vecka igen, precis som vanligt. Ha det bra där ute.
Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.